Välkomna till Offsides podcast. Påsken är över, men solen skiner fortfarande i alla fall över Göteborg, där du och jag befinner oss som vanligt, Anders. Eller tillbaka igen då, efter förra veckans distansinspelning när jag var i Hamburg. En påskhelg med mycket fotboll. Du har varit på en liten live-turné till och med.
Det får man säga. Inleddes i Skåne i lördags, i nordvästra Skåne, där jag såg hemmapremiären för säsongen för Höganäs bollklubb.
Är det ändå ditt lokala lag?
Det har blivit så, eftersom Lerbergs IF inte finns längre. De har gått ihop då. Så nu är det division 3. De spelade i tvåan förra året men åkte ut. Så division 3 är hemmapremiär mot Rå IF.
Säg det igen, det är bra på skånska.
Rå IF, som med är två år utanför Helsingborg då. Så det var lite av ett derby, får man säga. 0-1, Rå vann efter rätt svag insats av Höganäs.
Vad snackade folk om efteråt? Vad var de heta?
Det var inte så mycket. Vi som var kanske 50 pass där snackade väl inte så mycket med varandra. Det var inte så mycket tryck på läktaren, om man säger. Men det fanns ett par stycken ditresta Rå-supportrar som stod bakom Rås bås och skrek som fan, får man säga, på domaren.
Ja, stackare.
I parti och minut. Och jag tänkte på det att division 3 och vara domare, kanske division 2 också, det är ju på många sätt säkert ännu jobbigare än att vara det på allsvensk nivå. För att där finns det så många spelare som inte riktigt har accepterat att de inte är så bra på fotboll längre. Det kanske är 25-26 år, tåget har gått, de spelar division 3, tjänar inga pengar, har tvingats ta ett jobb. Det kanske var de här lovande tillhörde, kanske gjort någon allsvensk match när man var 19-20, pojklandskamper. Man är ganska bra. Men man är inte så bra. Och den där bitterheten tycker jag nästan blir genomskinlig ibland i vissa spelare. Alltså i vissa aktioner också, vad de försöker göra. De klarar inte av det för att de inte är tillräckligt tränade. Också den här aggressionen som man har mot motståndare. Det var ett jävla liv. Alltså. Jag med min son fick hålla för hans öron några gånger. Alltså. Vad de sa. Publiken var ju lugn. Förutom då 3-4 till ditresta råsupporter.
Så det är det nya från liksom. Skulle du ta med ditt barn på ett Stockholmsderby? Så är det, skulle du ta med ditt barn på Höganäs Rå?
Det är nästan en stor träning. Ja, men det är så. Det finns utmaningar där. Man känner för de domarna vad de får höra hela tiden. Så det är så grovt språk. Och det är fult spel och det är svårt att liksom veta vem är det som är fulast i den här tacklingen när båda kliver in med dobbarna.
Ja.
Vem är det egentligen som är boven? Det kan vara röda kort nästan i varje närkampssituation.
Var det inget som du blev glad av då?
Jo, Oliver Karakesi.
Han spelar där. Han spelar i vilket av lagen?
Han är
rå. Alltså gamla, från Rwanda.
Mm, HF-an.
Ja, precis. Han var väl landslagsspelare i Rwanda när... Det är ganska många år sedan nu, men när vi var nere, när Roger Palmgren var förbundskapten för Rwanda.
Jajamän, han har gjort ett Afrikas Cup, tror jag.
Ja.
Och gjort ett 20-tal landskamper för Rwanda, tror jag. Han spelade då anfallare i Rå och har ju varit där en annan period och sen så kom han tillbaka nu. 35 år gammal idag och han, jag tror att det var 2006, säsongen 2006 i Allsvenskan med HIF, som han gjorde 11 mål, vilket gjorde då att han blev den bästa målskytten i HIF den säsongen.
Så han blev kvar där nere i Skåne?
Han blev kvar där nere. Och sen drog han till Norge en liten sväng. Och så, tror jag. Men han osade ju klass. Även om han är 35 och han kanske hade en 15 kilo, trivselkilo för mycket. Men i vissa aktioner så ser man att han har allsvenskan bakom sig. Trots att han är då 35 idag. Men man blir glad när man såg honom springa runt där.
Var han inte en av dem som var ful i mun mot domaren?
Nej, det var han inte. Och det var han som satte det enda målet.
Straff. Ja, det var det.
Straffmål.
Ja.
Också omdiskutabel straff. Alltså. Ett jävla liv när den straffen kom. Alltså. Domaren blev omringad av högerna spelarna.
Ja, men ja. De där tillresta råsupporterna mådde.
Ja, de mådde. Ja, det var ändå härligt att se den typen av fotboll.
Ja, det gillar man. Det här avsnittet som vi spelar in nu, det gör vi i samarbete med Dreams. Dreams, som är en sparapp. Och som hjälper dig att nå dina drömmar genom smarta och skräddarsydda sätt att spara pengar. För alla oss som gillar fotboll så har de gjort så att du kan spara 100 kronor automatiskt varje gång ditt lag gör mål i herrallsvenskan eller damallsvenskan. Förra året gjorde till exempel AIK som vann herrallsvenskan 50 mål, vilket då alltså blev 5 000 kronor sparade på hela säsongen. Och Piteå som vann damallsvenskan gjorde 42 mål, vilket då blev 4 200. Och dessutom så har de nu gjort en alternativ tabell till båda serierna där alla lag rankas baserat på hur mycket deras supportrar har sparat ihop då. Det här kan man se på sparligan.se. Just nu leder Hammarby interna ligan då, vars supportrar har sparat sammanlagt 107 900 kronor på deras 6 gjorda mål för Bayern hittills. Så man kan ladda ner Dreams och spara då när ditt lag gör mål, och så följer man den här tabellen om man vill på sparligan.se.
Johan, du har varit i Motala och firat lite påsk efter din Tysklandssväng. Mycket ledigt för dig nu.
Ja, det har det varit.
Ja. Och jag gissar att du har suttit där i soffan med din pappa och sett på fotboll, allsvensk fotboll.
Det har vi gjort.
Mm. Så här, tre spaningar från soffan.
Nej, tjafsig stämning i soffan. Och det var trevligt, men plötsligt,
pappa,
alltså. Ja, men plötsligt sitter man och bråkar om huruvida det var Antonsson eller Tröjstason som missade ett avslut för Malmö och fastnade lite för länge i det. Så. Ja, vi såg först på Norrköping Falkenberg, zappade över ibland till Örebro, Örebro AIK. Mm. Men huvuddelen av Norrköping mot Falkenberg, den svängiga 4-3-matchen. Och sen såg vi hela Sirius Malmö dagen efter. Mm. Men där tog det nog slut också vad gällde mitt allsvenska intag. Men du gick ju vidare.
Jag gick vidare. Ja, det var lördagen var ju Höganäs. Söndagen återvände till Göteborg och då åkte jag och min son till Hisingen för att se då Häcken ta sig an Djurgården. Där Djurgården vann och där Häcken var riktigt svaga faktiskt.
Mm.
Och sen så följdes detta upp med en tredje match. Igår i måndags när vi såg IFK Göteborg på plats vinna mot HF med 3-1. Och där HF väl var då lika svaga på sitt sätt som Häcken var dagen innan.
Ja, är det någonting som de här första fyra omgångarna är det väl, va? Det börjar en till nu bara imorgon eller något sånt. Har vittnat om, så är det väl att man ska vara ganska försiktig med att dra stora slutsatser på en enskild prestation.
Mm.
För det är otroligt ojämnt i lagens prestationer.
Ja, jag tycker också man ser ett mönster att det är ganska mycket hemmalagsfavör. Sådär att Blåvitt har vunnit 2 och förlorat 2. De har vunnit båda sina matcher övertygande på hemmaplan och förlorat båda sina matcher. Ja, första matchen mot Eskilstuna var inte bra. Djurgården var de bättre.
Mm.
Men man förlorar borta likadant på HIF. Man vunnit 2, förlorar 2. Vunnit båda på sin hemmaplan, förlorat båda på bortaplan. Och det finns väl en del man skulle kunna analysera om man hade velat det från en blåvits match och sådär. Men man kan väl ännu en gång säga att de imponerar på många sätt. De här unga, nya, eller unga, men Benjamin Nygren framförallt då, som man ser är något utöver det vanliga. Men man gillar också en sån som Erlingmark och Olsson och Lasse Vibe då givetvis som kommer in och gör succé då i sin hemma debut får man säga. Han kom in mot Djurgården men var hemma premiär i ett gassande soligt på Ullevi.
Jag skulle vilja sträcka mig så långt och säga att Lasse Vibe hade gjort succé innan han hade rört bollen ens i sin återkomst. För jag vet inte vad jag ska säga om Lasse Vibe, men och vi nämnde väl det redan för något avsnitt sen om att det kändes som att de fick ett lyft bara när han valde att skriva på för dem i det här utsatta läget och att han kanske nöjde sig med inte allt för hög lön. Men han gör liksom alla rätt.
Mm.
Han blir direkt någon form av ambassadör för klubben i ett svårt läge. Han uppmanar folk att komma till matcher, köpa årskort. Han är ute och säger precis rätt sak i intervjuerna. Han kan vara lite, ha lite självdistans och vara lite, ha lite roligt åt sig själv.
Mm.
Samtidigt som man påpekar att
han säger de här sakerna också med sin göteborgska dialekt också.
Ja, det skadar ju inte.
Det skadar inte heller.
Nej, men han har liksom, och så säger han att vi kanske måste tävla mer på träningar. Och, så han liksom kan lätt röra sig mellan sportsligt fokus och bara lite, vara lite skön så.
Mm.
Han kraftsamlar för att folk ska stötta det här blåvitt och alltså det var ett läge som var som gjort för att någon ska komma in och sprida lite hopp.
Mm.
Och som han har gjort det. Jag vet att det är ingen märklig spaning eller något sånt. Men det är ändå otroligt.
Ja, det var så att jag var där igår med Sigges kompis, vars pappa då också är stor blåvitt supporter. Han sa det till mig att det är lite grann som att Lasse Vibe hade kunnat spela in någon slags instruktionsfilm över hur man blir populär. Han gör allting rätt. Han säger inte ett ord fel. Han gör allting rätt. Och så gör han mål då i sin hemmapremiär. Fansen har sin, liksom, får damma av sin gamla Lasse Vibe-sång. Och liksom hela det här Ullevi. Liksom, det bara dansar och ler. Och allting, liksom, nu skiner solen verkligen på blåvitt.
Ja.
Och det är rätt mycket Lasse Vibes förtjänst, tror jag.
Ja, och känslan. Andra spelare blir plötsligt bättre. Bara av hans ankomst, ja, känns det som.
Ja, men sen då när matchen är över. Och de går runt och blåvittspelarna tackar supportarna runt omkring på Ullevi. Och sådär. Och så till sist då börjar de närma spelargången och vi satt ju precis vid den. Så då springer Sigge och hans kompis ner till spelargången och ställer sig där, kanske det är typ ett 50-tal andra barn, verkar vara en liten tradition att man hoppas att kunna göra en high five där med spelaren som går ut då. Och så ser man där spelare efter spelare gå förbi. Man tänker, vad är detta egentligen? De har precis vunnit, de har liksom all tid i världen, det tar 10 sekunder att gå bort och göra en high five till dem. Jag tänker inte på min son, jag tänker på alla de här barnen som det betyder så mycket för dem att stå där och ropa. Granen gick förbi och de ropade, granen, granen! Även någon som har blåvita tröjor sådär. Han vinkade lite så han var ju förbannad för att de har förlorat.
Mm. Då kan man väl säga att knappt godkänt, han får ändå godkänt med en liten vink där.
Det får han ändå, får man säga. Det är inte hans fans heller på det sättet.
Nej, det kanske hade gjort helsingborgare argare, vem vet.
Ja, vem vet. Ja. Men i princip alla spelare går förbi, men det är några stycken. Jag kan ha missat någon så att jag, men jag vet... De tre spelarna som stannar kvar där länge och gjorde high five med princip alla de här 50 barnen går runt där fram och tillbaka och låter föräldrarna ta några selfies och de signerar några tröjor och sådär. Det är Benjamin Nygren, det är Erling Mark och det är Lasse Wibe.
Mm.
Och Lasse Wibe, de andra slutar efter någon minut och går tillbaka och sen är omklädningsrummet och firar med sina lag. Lasse Wibe, han står kvar där, så när vi lämnar 10 minuter efter slut, då står han fortfarande där och signerar tröjor och låter sig ta bilder och fortfarande med stort leende på läpparna. Det är klart man kan säga att han har vunnit matchen och det har de hans lagkamrater också gjort. Han har gjort mål i sin hemmapremiär, det har inte alla de andra gjort. Men efter den uppmärksamheten som han har fått sedan han kom hem och sådär, och gissar att det är så att vart han än rör sig så finns det ju blåvita supporter som kommer fram till honom och vill köta och ta bilder och sådär.
På min väg till förskolan när jag lämnar där så åker jag förbi ett lakan som någon har satt upp över en bro där det står good vibes. Så han är liksom med lite hela tiden.
Ja, men det gör en så himla glad. Alltså inte bara att han gör det, men de här som gör det mot de här barnen som står där betyder så mycket. Det tar så himla lite tid och det är precis sådana här saker som kanske blåvitt behöver göra ännu mer av, som man kanske har varit slarviga på sistone, jag vet inte.
Då kan man ju kanske, man skulle kunna vända på det eftersom det även om vi behöver stått kvar ganska länge så är det ju en liten ansträngning att ge någon minut i alla fall med lite high fives. Man kan ju vända på det och undra varför inte alla gör det.
Exakt, det kan man verkligen undra.
Men ska vi fokusera lite mer på Vibe kanske?
Ja, men än en gång där, och det sa också då min sons kompis pappa, fan, här står han också, varför gör inte de andra det? Och precis som du var inne på, det är ju en liten ansträngning, men det, ännu en gång i den här instruktionsfilmen som Lasse Wibe ska spela in och skicka runt till olika agentfirmor, så här gör man för att man ska bli populär och allting ska liksom, man har råd att misslyckas lite grann om man blir så här populär också.
Ja, det där var ju bara vad du såg också. När du hade gått hem så drog ju Lasse Wibe upp till Kviber och körde blixten med alla de här ungarna i 5 timmar.
Ja, idag så är jag här i hamnen i Göteborg och träffar alla som jobbar här nere på varvet och så här snackar om att ha lösa här nu med strejken och konflikten.
Ska jag prata med facket en gång till?
Ja, precis.
Alltså, jag tyckte att...
Superambassadör. Alltså.
Jag tyckte att det var lite mindre stökigt i bygget med Västlänken på min cykeltur här i morse. Jag undrar om man inte stod där i en bygghjälm och såg till att få
man vet inte. Alltså. Man vet inte.
Nej. Ja. Ja, det är otroligt. Men det kan betyda sådana här små grejer. Kan ju verkligen, de kan ju få idoler för, kanske inte för livet, men för många år på den här lilla ansträngningen som görs. Alltså, jag glömmer aldrig när jag satt på träläktaren långt ner på Båsta Swedish Open. Jag var kanske 9 år, någonting sånt. Och Micke Pernfors spelade. Mm. Minns du honom?
Jajamän.
Han var egentligen lite slut då, Micke Pernfors. Hans goda år låg bakom honom. Jag tror att det kan varit så att han fått ett wildcard för att kanske, han är vid Skåning va? Så kanske också fanns en liten lokal prägel. Men han var ju lite lirare med stoppbollar och så. Och han gick in i turneringen och mötte den hårdservande tysken Bernd Karbacher. Och jag satt väldigt nära. Det kanske inte var riktigt fullsatt. Så jag kunde liksom nästan ha lite ögonkontakt med honom mellan bollarna.
Med Bernd eller med Micke?
Med båda två. Men Bernd var mindre för ögonkontakt. Han var väldigt fokuserad med tunnelseende. Mm. Micke var, märks väl att han inte hade sin bästa inställning kanske. Och det var ett väldigt tydligt bevis för hur det kan se ut. Du vet det här som jag brukar tycka är vackert. När det är uppenbart att tåget har gått. Mm. Det tänkte jag inte på då som 10-åring. Men jag minns att när jag satt så nära så jag kunde höra när han sa någonting. Mm. Och han blev helt mosad av Karbacher. Det var service på service. Och Micke han liksom inte ut till kanterna. Mm. Och han accepterade detta faktum. För man kunde höra från honom så fort Karbacher sopade in en boll på linjen. Så här, hörde man liksom ganska tyst så. Jupp, jupp, jupp. Jupp.
Ja, just det. Så,
som en liten, du ligger mycket i det där lilla. Jupp. Ja, ja, men absolut, den är för bra för mig.
Han är för bra för mig.
Ja, vi försöker ta nästa. Jupp.
Jag bara kämpar på.
Jupp. Så liksom, det var 100 sådana här små. Jupp. Jupp. Yep. Men jag vet inte om man noterade mig att jag satt ju ändå och hejade på honom lite och kanske applåderade och försökte peppa honom lite så. Och efter matchen så skulle jag gå ner och försöka få hans autograf. Mm. Det fick jag. Men jag fick också hans snusnäsduk.
Mm, det var ju ändå hans trademark.
Ja, han hade ju den då, inte som ett pannband, mm, utan över svålen, mm, liksom. Helt täckt så. Mm. Och det kändes otroligt mäktigt, mm, såklart, att han gav mig den. Mm. Micke Pernfors snusnäsduk.
Ja, det hade ju någonting.
Ja, och jag var inte typen och aldrig varit en samlare så, memorabilia, så... En del gissar jag skulle kanske ha glasat in den här snusnäsduken. Mm. Och den får aldrig röras eller tvättas. Ja. Men jag ville ju direkt bära den. Mm. Så jag hade den på mig och spelade själv i den. När jag skulle spela matchen. Mm. Inte i Båstad men i några andra turneringar. Mm. Fast jag inte ens behövde den. Jag hade ju inte långt hår eller någonting sånt. Men jag kände mig väldigt cool i den. Ja. Och någonstans längs vägen där så försvann den. Mm. I någon hall, säg ett omklädningsrum i Vimmerby eller Katrineholm, mm, kanske eller något.
Ja, så. Det är ändå hisnande när man tänker på att den snusnästyken som en gång tillåt Micke, den kanske bärs idag av någon som inte har någon som helst aning om var denna kommer ifrån ursprunget. Att den faktiskt har varit på gässan på Micke. Ja, men faktiskt.
Ja, man skulle vilja säga det. Den här snusnästuken betyder någonting. Den bar Micke Pernfors när han var slut och blev utservad av Karbacher och sa jupp. Ja, ja. Det är riktigt fint, så skulle det vara en kortfilm där snusnästuken hela tiden byter ägare, slumpens melodi, mm, och den till slut på av någon märklig anledning hittar tillbaka till Micke. Mm. Som liksom lite nu senior sitter kanske med en gin och tonic eller något. Mm. Och sen så fladdrar den förbi där. Ja, och så knyter han fast den igen.
Ja, den fastnar liksom i ekträdet. I grenarna där. Oh, fan, det är den jag hade där. Micke Swedish
bara,
Open.
Micke bara, jupp,
jupp. 1991.
Jupp, där är den.
Jupp. Ja, det är sista repliken i kortfilmen. Jupp. Jupp.
Det har varit något ändå. Nej, vad jag vill säga där är att jag gillar ju Micke Pernfors fortfarande. Mm. Tack vare att han gjorde ju mer än vad man kunde begära. Mm. Men att han tog sig den tiden, och trots att han hade blivit så utklassad, gjorde ju att jag älskade honom. Mm. Och fortfarande har ett gott öga till honom. Mm. Och det kommer ju de här barnen ha till Nygren, Erlingmark och kanske framförallt Lasse Wiberg nu också. Då. Det kan man ju tänka på.
Jupp. Jupp.
När vi hade spelat in förra veckan och sagt hej då, eller tjus, eller auf Wiedersehen, när jag var i Hamburg. Jag hade ju inte så mycket att komma med och berätta om vad jag hade gjort i Hamburg. Det som hände sen var att det var ju Champions League-matcher. Mm. Kvartsfinaler, de avgörande. Och jag tror det var samma dag som vi hade spelat in, eller om det var dagen efter. Så spelade ju Ajax då, borta mot Juventus. Och det var en läggning som drog ut på tiden. Jag hade lite i bakhuvudet att... Och det är lite kul att se den här matchen. Det blev 1-1 och skulle Ajax kunna... Som många andra blivit lite kär i dem den här våren. Så jag hoppades kunna se den matchen och smita ut någonstans i St. Pauli-trakten. Det blev en lång läggning så jag missade hela första halvlek. Sen skyndade jag mig ut då och tänkte hitta något ställe att se andra halvlek på. Och det var mycket svårare än vad jag hade trott. Jag kunde inte liksom hitta något som påminner om någon sportbar. Det har kanske varit lite för alternativt, jag vet inte. Och får jag få lite panik. Och till slut så ser jag genom ett fönster på en restaurang som nästan ser nedsläckt ut. Där inne står det på en tv. En liten tv och ganska långt in i lokalen. Men jag ser att matchen är på. Mm. För det är svartvit randigt. Mm. Och vad kan de vara i minut 55 eller något. Så jag ser om jag kan gå in här och se på den. Mm. Och då dyker en ägare upp som förklarar att restaurangen håller på att stänga, och tyvärr. Och då ber jag, inte på mina bara knän, men jag frågar vänligt och tjatar om att snälla, kan jag inte få se bara slutet på den här matchen. Mycket stor språkförbistring, min tyska är svag. Men jag försöker förklara att jag kan beställa någonting dyrt så att du tjänar någonting på att ha mig här. Så, och då går han med på det och nickar till slut. Så jag beställer in jävla massa grejer där.
Liksom grilltallrik.
Kolgrilltallrik. Uh-huh. Och grejen är att jag har egentligen ätit så... inte proppmätt, men jag är inte hungrig heller. Men bröd och en rejäl beställning. Mm. Och sen så nickar han in mot lokalen att jag kan gå in och sätta mig där. Och sen håller han på och plockar upp grejerna på tallriken som han kommer ut med om en minut. Mm. Så sätter jag mig där framför tvn och ser då att det är inte Juventus mot Ajax. Det är en repris av Besiktas mot Başakşehir från helgens turkiska ligamatch.
Kunde du engagera dig den då?
Nej, jag fick ju... Nej.
Vilken besviken.
Höll på att säga inget ont om Basak Shahir.
Satt du med din kolgillade köttet?
Nej, just då kommer den ju in som ett stort fat så. Ett gästabud som serveras där. Och det pågår bara den här turkiska reprisen. Mm. Så jag försöker säga till honom att så här, skulle jag tänka oss att byta match? Det är inte vad jag säger, jag försöker förklara så gott jag kan. Och då nickar han, jag tänker så här, vad skönt, kommer han tillbaka och då höjer han istället, utan bara fan, så att han höjer volymen. Till slut så lyckas jag få se sista 5 minuterna i alla fall, då Ajax redan hade gjort sina mål och jag fick se firandet efteråt. Men jag blev blåst på nästan hela matchen, men fick någon slags anekdot istället kanske. Såg du matchen?
Jag såg lite grann av den matchen också.
Ja. Det är ju någonting med Ajax, märker man, som får folk att gå igång. Det är inte bara att det är en skräll, nej, för det har vi sett förut.
Nej, det märker man ju. Så det är det ju här, om man säger det kontemporära här och nu, att de spelar härlig fotboll och det är pikt och det är framförallt det här ganska unga laget. Jag satt ändå och räknade på det. Det är också en sån där lite råttan i pizzan grej. Ja, fan vad unga de är. Visst, de har flera stycken unga spelare, men också några rätt gamla spelare. Jag tror att deras medelålder är inte så att man trillar av stolen.
Det är några som drar upp det lite.
Och att det är några då av de väldigt unga som är dominerande i det här
laget. Ja, exakt. Som
De Ligt och kanske De Jong och sådär. Mm. Som är väldigt bra. Och lagkapten och en ska gå till Barcelona för en herrans massa miljoner och sådär. Så det är väl det, visst det. Men det är ju det här skimret som vi har, den nostalgiska från 90-talet.
Ja, för det räcker ju ganska långt med att i en ganska förväntad fotbollsvärld på högsta nivån, där oftast rikast vinner, så är det klart att skrällarna i sig gör ju någonting. Mm. Det är ingen smörlottning. De slår först ut Real Madrid och sen Juventus. Det är ju någonting till att börja med. Men det är ju också någonting mer där med att det här är en liten klubb i sammanhanget som i vår värld ändå är en gammal storklubb, tror jag. Mm, mm. Och ett klubb som hade en relation till. En klubb man kunde låtsas vara när man spelade i trädgården som liten. Liksom.
Absolut. Men sen så såg man då, efter som det ofta blir när man ser alla hyllningar i sociala medier och man läser liksom lite krönikor och matchrapporter och sådär, och alla lyfter upp hur otroligt detta är och så blir man ju ofta så att man ska, fan, nu ska vi hitta det andra perspektivet också. Och det tycker jag man kan göra också. Jag tror att Patrik Bränning på Aftonbladet gjorde det typ dagen efter. Skrev en typ av en rewrite efter att, jag tror att det var New York Times som hade lite större dokument eller större text om Ajax för ett par år sedan. Där mycket handlade om hur jävla hänsynslösa de är i sin jakt på att få fram egna spelare. Det är ju ändå det som Ajax är deras trademark, om man säger om Mickes var snusnadsduken, så är Ajax att de får fram unga spelare.
Mm.
Så, och på den här vägen då så var det ju flera stycken i New York Times, som vi nu säger att det var New York Times, i deras artikel som pratade om hur jävla hårt det är. Hur jävla hänsynslösa Ajax är, att de liksom scoutar 5-åringar typ på förskolor. Och tar dem till Ajax i Amsterdams närområde. Och den här gallringen och toppningen och allting. Sen så finns det andra artiklar som Ajax givetvis ska komma ut. Där allting handlar om att man ska ha boll vid fötterna och träningarna. Och det liksom är kul fram till man är 15 och sådär.
Den är ju lite, bara så här, det är inte helt lätt förklarad framgång. För det är inte ett läge där, dels har ju holländska ligan senast från Champions League kanske. Mm. Tappat mark och pengar jämfört med de allra största. Gissar att deras spelarbudget är många nivåer under de lag de har slagit ut nu. Mm. Och det är heller inte så att den kommer in tid när Ajax under flera år har dominerat den här holländska ligan. Nej. Som är en svängig liga. Nu har de ju en kamp om titeln med PSV, va? Mm. De åker liksom direkt efter de har slagit ut Juventus och får kriga in i det sista mot Groningen, tror det var. Och de har ju inte där som mästare ens en gång väl. De blev väl tvåa förra året. Mm. Det gör det ju lite att man ska vara lite försiktig med de här stora. För det ligger ju i tiden, eller det ligger ju i tajmingen här, att när de slår ut både Real Madrid och sen Juventus framme i semi, ingen hade trott det, då vill man förklara hur det har gått till. Mm. Ibland, det kan ju finnas förklaringar, men ibland kan det också vara en väldigt bra turnering som kan uppstå.
Ja, absolut. Och det blev ju lite grann så att det här, och kolla den här lilleputten, Ajax, de lyckas slut, Real Madrid och Juventus. Och absolut, det är ju en bedrift i sig, men det är ju i sin egen kontext så är ju Ajax en jätte i Holland, där de också får rätt mycket kritik för hur de agerar gentemot andra klubbars talanger, hur de snyltar, hur de offrar åt sig, och sen så är det bara en på hur många som helst som lyckas, men att de är helt liksom hänsynslösa i sin egen kontext. Så därför så får man väl hålla det här berömda, hålla två bollar i luften samtidigt. Och man klarar av det. Att å ena sidan kan man hylla dem för det de gör. Å andra sidan så i sin egen verklighet så är de ändå jävligt stora och har marginaler som inte de andra klubbarna har.
Nu ska de i alla fall möta Tottenham i en semifinal som inte så många hade tippat kanske. Nej. Och i den andra semifinalen då, där hittar man Barcelona och så Liverpool, Anders. Mm. Får jag fråga, det ska ni veta ni som lyssnar, om ni ibland, det finns någon slags felaktig uppfattning om att Anders gillar att prata Liverpool väldigt mycket. Jag tycker sällan han gör det, och när han gör det är det ofta jag som har lett in honom på det. Och ni ska veta att han alltid ser väldigt skeptisk ut när jag nämner det klubbnamnet. För han är rädd att han ska uppfattas som insnöad. Mm. Så bär med er det, att det är ofta jag som sätter igång det. Därför är, men jag är ändå nyfiken på att höra nu, när det, läget är då att det är en riktigt tajt kamp om ligatiteln i England med Manchester City och fram i semifinal i Champions League. Mm. Jag som har jobbat vid din sida under ganska många år nu och har följt dig när du trodde att det var betydligt mycket deppigare än så här. Njuter du nu?
Nu gör jag det. Det är senaste veckorna som jag har gjort det. Efter till slut Bayern München här i Champions League, och vi fortsatte ta några rätt bra seger efter en tuff vinter där, där det inte såg så bra ut i ligan, så har jag ändå kunnat njuta. Jag har bestämt mig för att fan, detta får man kanske inte vara med om på kanske 10-15 år, att man faktiskt är, vi var i final förra året, semifinal nu, skulle säga att det är 50-50 mellan Liverpool och Barcelona, går vidare till finalen. Ligan, visst.
Bara att du kunde säga en sån sak för några år sedan och tro att det skulle vara 50-50 inför ett möte med Barcelona.
Nej, så, det är, så nu försöker jag verkligen bara tänka på det. Att detta får man, om jag inte kan njuta nu, när fan ska jag då kunna njuta? Då är liksom supporterskapet som jag har till Liverpool, det är ju helt åt helvete om jag inte kan njuta nu. För då är det helt meningslöst. Mm. För det är nu om någon gång jag ska kunna njuta och så. Så nu har jag bestämt, det handlar ju liksom lite grann om kanske en inställningsfråga. Så här. Man kan ju hela tiden bara vara nervös och nojig och liksom se att glaset är halvtomt. Detta kommer skita sig. Vi kommer säkert förlora i en final kanske. Vi kommer åka på målskillnad mot City i ligan och sådär. Men gör vi det så gör vi det. Då har det ändå varit jäkligt kul längs med vägen faktiskt. Ja. Det är lite så jag känner nu. Och det är någonting som jag inte trodde man skulle kunna få vara med om. Alltså. Att det är så här, allting, förutom det att det går bra i Champions League och i ligan och att vi har chans att kanske vinna båda, så är allting annat med klubben är så himla bra nu. Det är så harmoniskt allting. Ägarna är lugna och goa. Det finns pengar på banken. Och Klopp liksom snackar som att han redan har skrivit på ett nytt kontrakt, så kommer jag att han är kvar i Liverpool till 2025. Det kommer att offentliggöras när säsongen är slut. Och alla spelarna, nyckelspelarna, har skrivit nya kontrakt. Och allting är, det är soligt liksom. Ja. Och det är helt ny sits.
Alltså. Ja, och det kan gå ganska snabbt också.
Ja, det kan göra det. Alltså. Ja, så jag är jätteglad.
Det är för att det ska bli ännu mer soligt så krävs det alltså i ligan att City tappar någon poäng någonstans.
Ja.
Är det troligast att de gör det nu i närmsta matchen som är Manchester Derby då mot United, som visserligen har rätt usel form.
Mm.
Med Solskjær då som permanent manager.
Ja.
Så att Noah Bachner har ett övertag på norrmännen som mejlar honom just nu.
Ja, jag tänkte på så här, VG-redaktionen som har liksom haft nästan extra bilagor var varannan helg under vintern med Ole Gunnar och tema. Det är svårt där nu och få energi på måndagsmötet. Vad fan ska vi nu göra denna veckan? Det är fortsatt dåligt här för Ole Gunnar och hans lag.
Kan någon kika på andra gånger Ole Gunnar har vänt en kris till en framgång?
Man ska inte vara
kris är det ju inte. Nej, jag ska inte larma mig. Men det var ju en hemsk insats mot Everton.
Ja, precis. Och det är väl det som Liverpool-supporter som man känner är glädje. Nästan så att man känner att Everton, våra rivaler, har gjort kanske oss en tjänst och piska till dem rejält. För nu så går liksom De Gea går ut och säger att det, som kapten då som han var mot Everton, detta är inte okej. Okay, liksom. Vi är för dåliga. Så Pogba gjorde något liknande, att vi måste rannsaka oss själva. Nu har vi ett par dagar. Ole Gunnar sa det i intervjun efter Everton-matchen. Det talar ju för att Everton i alla fall kommer gå in och ge hjärnet. De kommer inte gå in och göra en sån 95% i match. Sen så är de mycket sämre lag i princip på alla positioner än vad City är. Så att det krävs ju ändå en överprestation från Uniteds sida för att de ska vinna. Men oddsen har blivit lite bättre för vår del, om man säger. Så att det är väl det jag hoppas på. Jag
tycker det hade varit kul om Manchester City, vilket många tror, visar sig vara numret för stort för United. Och de istället för att bli arga, Micke Pernfors accepterar att de inte riktigt räcker till. Ja, de blir liksom avdribblade. Ja, det är ju oväntat.
Nej, det hade varit
fångats upp av de här puffmickarna vid hörnflaggorna. Ja, de får hoppas på det. We'll be right back.
Johan, i påskhelgen här, det var nog när jag satt på läktarna i Höganäs och så Höganäs förlorade, så skickade du ett sms, en länk till mig, och det var en länk till en text som hade skrivits i Nöjesguiden, på Nöjesguidens sajt, av Frasse Levinsson. Där rubriken var "Skribenten är död". Jag ögnade igenom den, men har fortfarande inte riktigt läst den. Mitt dåliga samvete. Jag har varit för mycket fotboll de senaste dagarna.
Ja, så kan
men
det bli.
Det fanns någonting där som du skrev. Detta kanske är någonting för podden. Så nu vill jag höra, vad är det som är kanske för podden?
Vet du vem Frasse Levinsson är?
Jag känner igen namnet,
ja.
Men inte mycket mer än så.
Han skulle väl säga kanske att bara det stärker hans tes här. Mm. Hans text, som är en blandning mellan krönika och han ringer upp några människor också för att prata. Men "Skribenten är död" heter alltså den här texten, och där han har tesen att den enskilde skribenten, killen eller tjejen som bara är en skribent i magasin eller i tidningar och enbart gör det, är passé eller till och med död. Han jämför med hur det var när han växte upp. Hans idol då, som jag fattade, var Alex Schulman. Det var väl precis när Alex Schulman, när inte så många visste vem man var. Inte om man var anonym bloggare på Stureplan.se kanske. Men han fick väldigt mycket uppmärksamhet för sitt sätt att skriva, och att han var vass och kunde driva med både det ena och det andra. Och han ville bli som honom, och han blev megastor på sitt skrivande då i bloggar och i tidningar, Alex Schulman. Mm. Frasse Levinsson menar att han är kanske Alex Schulman som han var då, är han idag. Men han får ingen uppmärksamhet. Nu låter det här är lite taskigt sagt av mig refererat till, för det är ingen självgod text alls. Han nämner väl det här för att göra en lite roligare poäng. Mm. Men det han menar då är att på de stora tidningarna och kanske i magasin så är den enskilde skribenten inte så mycket värd längre. För de har ställt om och blivit inte bara tidningar längre, utan mediehus. Och han kunde knappt komma på någon som han ser upp till i branschen som enbart skriver, utan det är alltid en podd där, eller med tv ibland kanske, eller har någon YouTube-kanal eller vad det nu kan vara. Sen pratar han med, han ringer dels upp en chef på Aftonbladet, vet inte om det är redaktionssekreteraren kanske, och frågar att går det att slå sig fram hos er genom att bara vara skribent idag? Och hon svarar att hon vill inte gå med på att det inte helt går, men säger att det i alla fall betydligt tuffare idag jämfört med kanske 10 år sedan. Mm. Pratar om alla deras plattformar de har med tv och poddar och allt annat. Och sen ringer han upp det här som heter Perfect Day Media. Mm. Som vill ha en massa poddar bland annat.
Det är väl Schulman som är...
Det är det nog, ja. Just det. Men där pratar han med en chef som heter Julia Frändfors, som är betydligt rakare. Hon säger ja på den frågan, att ja, skribenten är död. Mm. Det tåget har gått, säger hon. Jag vet inte om hon är lite extra syrlig eller något för att vara rolig, men hon säger att det är ingen idé, att det kan man inte göra, bara skriva och ägna sig bara åt text, utan det finns så mycket annat. Hon säger att då får man väl skriva en bok istället. Det kan ju varenda halvbegåvad skribent göra. Mm. Och nämner sociala medier och sådär som tar över. Mm. Jag tyckte det var att det fanns någonting i hans text som han gick ju inte till botten med det. Och det är lite anekdotisk bevisföring såklart. Men jag har ändå tänkt på det också och ställde mig själv den frågan inom vårt skrå. Om vi ser Sportsverige, Sportjournalist Sverige. Mm. Personer man gärna läser eller tycker är skickliga helt enkelt. Finns det någon av dem som enbart skriver? Och det var nästan svårt att komma på sportjournalister uppburna som är bara skribenter idag. Till och med en sån liksom stofil som Simon Bank, som inte har Twitter och så, syns ju i tv och har podcast nu med Johanna Frändén. Och Niva är ju jättemycket i tv och ganska aktiv i sociala medier och... Kroneman skriver ju bara en gång i veckan.
Ja, det är ändå så. Det är ändå lördagmorgon när man hämtar in det igen från brevlådan. Så tänker man, vad har Kroneman skrivit nu?
Ja.
Och han är inte så med i någon podd eller med på något annat sätt. Så att han är ju egentligen bara skribent och lever ju på det. Men...
Så har han heller inte kommit fram nu?
Nej, precis. Det är ju det. Han lever ju på sitt gamla namn.
Och jag gissar att... Simon Bank hade nog kunnat säga nej till, om inte han ville starta en podd ihop med Johanna Frändén, skulle han nog kunna sagt nej till det och ändå kunnat fortsätta vara krönikör och skribent. Mm. Det var nog upp till honom. Men det bygger ju på att han har tagit sig till en position där han kan göra det. Mm. Jag tror det skulle vara väldigt svårt för en riktigt begåvad skribent som skulle komma fram idag och visa framfötterna på någon av de stora tidningarna, säg Aftonbladet eller Expressen, och säga nej till att göra andra saker. Mm. Det kan ju finnas de som har en jättebra begåvning för att skriva, men som är obekväm framför en kamera eller som inte gillar att sitta bakom en poddmikrofon. Mm. Jag tror att det hade varit svårt för en sån person att få anställning idag, faktiskt.
Och även om den personen skulle få en anställning, om vi då också skulle eliminera sociala medier, om man inte får marknadsföra sina egna texter eller retweeta beröm från Kroneman, om han är ute och hyllar en för något man har skrivit, då blir det också svårt att behålla någon typ av position på en redaktion där man får åka ut på de roliga och bra, viktiga, spännande sakerna. För då är man ingen profil, då kan man inte liksom, det ingår i konceptet.
Att man också ska vara säljare samtidigt.
Att man ska vara säljare, faktiskt. Så det är ju helt annat, och detta har ju senaste 10 åren, nu är det kanske de senaste 3-4 åren som det exploderat, den här utvecklingen. Men det är också så när man tänker på, jag tänkte på det här om dagen när jag tänkte, nu ska jag säga en dokumentär, och man ser ju ganska mycket dokumentärer, eftersom det kommer så otroligt många dokumentärer hela tiden. Man har alla sina sådana här Netflix och HBO och SVT Play och C-more, och man har liksom tillgång till hur mycket som helst, och det produceras så mycket dokumentärer hela tiden. Man sitter där och scrollar igenom, och bara det i sig är ju liksom nästan lite så att man mår lite illa av utbudet som finns. Man har ju sett det oftast kanske som är det allra bästa, som är 5+. Men så många saker som produceras som är 3+.
Mm.
Och som man tittar på. Och som sen ändå liksom, det blir ändå som att det är rätt bra, för man kan se hur det liksom, ibland så kan det vara någon som bör hylla det lite på Twitter eller på Instagram. Kolla den här, den är grym. Och så kollar man på den, så är det 3+ och så. Men det är som att man nästan nöjer sig med mindre idag. Och tycker att saker är okej. Okay, att det är bra. 3+, då är man liksom bra. Men det är väldigt sällan saker är 5+, skulle jag säga.
Ja, man kan ju få
beröm. Ränga ihop med det här kanske med skribentens död också. Så att det är ju så också att jag funderar på det här nu när du pratar om det. När var det senast jag läste ett riktigt bra sportreportage i svenska medier, i svensk tidning? Jag kan inte komma på det. Alltså, jättemånga som är så 3+.
Trist för oss.
Ja, nej, absolut. Jag räknar inte in oss här på något sätt. Liksom. Eller räknar in oss här också. Men sådär, som är riktigt jäkla bra. Alltså. Och ibland så kan det vara så att i sin egen liksom, i sammanhang så kan det vara 5+. För att det är någon pigg vinkel man har gjort på någonting. Eller en lokaltidning som har gjort liksom, någonting som man inte förväntar sig. Då är det kanske 5+ om man sätter det i sitt sammanhang där. För att man har ansträngt sig på ett annat sätt. Och man har gått utanför vad som är vanliga vardagsrutiner och sådär. Men det är ju väldigt få gånger som man känner dra åt helvete. Sicken text. Och den typen av reportage, den får jag fortfarande när jag kan läsa New Yorker eller de stora redaktionerna som faktiskt har tid och resurser att jobba på någon sak i några veckor eller någon månad och sådär. Det har ju inte svenska medier i princip. Så det är ju extremt, alltså hela det här liksom, om vi säger att Netflix dokumentär fenomenet där det bara sprutas ut Griezmann-filmer som är svaga, men man kan titta på det bara som någon typ av förstörelse. Så är det ju nästan med skribent Sverige också.
Men det är ju viktigt med såklart vad man väljer för ämnen att skriva om det finns nyhetsvärde kan ju engagera folk, eller, och det har vi ju pratat till leda om liksom åsiktsinflationen som finns. Mm. Jag kan ju njuta av en text, hur rytmen är eller hur den sätter sig. Jag läste för inte så länge sedan, så skrev Bank om när han hade varit på Tottenhams nya arena och skrev då hur det var för honom som gammal Tottenham-supporter. Ja. Och jag njöt väldigt mycket när jag läste den texten. Jag såg att sen diskuterades det mest själva poängen och vad den egentligen var. Är det liksom fel av Tottenham att bli och ha en arena som är kanske, går det att liksom få samma själ som på gamla White Hart Lane eller så. Jag tänkte inte alls på det, utan jag njöt liksom av, det var så skönt att läsa den. Mm. Det fanns liksom en, jag njuter av rytmen och av liksom formuleringar. Och sen tänker jag inte så mycket på vad man ska debattera sen. Mm. Men det vill folk väldigt gärna göra och avkräva en åsikt om vad man tycker om det ena eller andra.
Mm.
Och man känner sig som någon slags studiomusiker som bara njuter av att det är så snyggt hantverk, liksom. Hur meningarna hänger ihop. Och det är ju då liksom, när folk har reaktioner på det som vi får ur oss, så är det ju oftast 9 gånger av 10 är det ju något som har med podden att göra. Och 1 gång av 10 är det kanske något som har med tidningen att göra. Och då är det ju liksom någonting man har sagt, kanske en åsikt att Orenius ut och cyklar när han pratar om Odilon i Hammarby, eller Bengtsson, fan, där fick han till, det var skönt att han tryckte till de engelska experterna som är så slappa. Det händer ju väldigt sällan, och jag tror att det blir mer ovanligt att någon kanske hör av sig med vilken formulering i den här artikeln.
Som alltså, behöver ihop vara det här komplexa ämnet i det här reportaget.
Ja, det behöver inte vara något som vi har skrivit, men så här, shit, vilket som språket glöder här, så pennan glöder, vilket stycke den här skribenten får ihop här. Utan det landar nästan alltid i, vad tycker du? Eller den har fel. Jag kan ju gilla att läsa när någon som jag inte håller med om, men som ändå är liksom en skicklig skribent. Men jag börjar känna mig ganska mossig med det där. Och därför som kanske den här texten av Frasse Levinson fångade mig lite. Det kan ju, om vi inte hade sålt oss själva så att säga, kan ju ibland lägga ut något saxat från senaste Offside. Något från samtal, ett kul svar eller något. Och det kan ta fart då liksom. Det kan vara vad som helst. Det kan vara, nu la Fredrik ut någonting från mitt samtal med BP-spelaren Sandberg Magnusson om att han lite udda talangen att han kunde härma fåglar så bra. Och hade gjort då ett fågelsångsquiz när han blev inkilad som 17-åring. Och det tyckte folk var kul, och det liksom, den får lite liv. Men det känns inte som att någon skulle ha uppmärksammat den om vi inte hade sagt så här, kolla här.
Nej, precis.
Alltså jag skiter i det, det kan vara vad som helst. Ja. Men du fattar vad jag menar.
Ja, visst. Nej, men det finns ju någonting i en gång det här med, alltså man skulle nästan kunna, det skulle kunna vara en dokumentärfilmare som skrev den här texten på Nyhetsguiden på samma sätt, som hade gjort fast bara applicerat det på sitt eget yrke. Sagt att den riktiga dokumentärfilmaren är död. För att allt det här 3 plus som bara sprutas ut, det är på något sätt, det blir som att det är tillräckligt bra, det är good enough. Sådär. Och när det är någonting som är riktigt, riktigt bra, då är det lite som att det blir pärlor för svin nästan. Och så kan vi ju känna ibland, och känna viss frustration för att fan, har vi lagt jättemycket tid, och rent sådär, dramaturgiskt så är det här reportaget, det är liksom, det är så bra det kan bli. Men så är det istället någon som bara tycker det är skitkul när du liksom på någon timme slänger ihop ett blogginlägg om en straff i Grytgöl. Och det är det som alla snackar om, bara fan. Men när du kanske har gjort andra saker som är egentligen journalistiskt ännu bättre.
Ja, men det, man får passa sig och inte bli bitter över det. Vi vet ju att vi har en utmaning med att hitta yngre läsare till exempel. För att jag vet inte om det stämmer så som Julia Frändfors säger, att folk har lägre attention span som hon säger. Jag vet inte, men vi har ju en utmaning där helt klart. Men det kan man ju inte bara gå och bli, för så kan man ju säga då att vi lägger så mycket tid på vår tidning och mindre på podden, och ändå så är det något som man kastar ur sig i farten som engagerar, och inte det här jag la flera veckor på och få till. Det får man nog inte bli bitter för. Jag tror inte det betyder att yngre inte tycker det är bra och går igång på bra historier. Men man kanske tar in på ett annat sätt. Och det har vi ju varit inne på några gånger, att det går att göra ännu mer ljud och berätta mer historier den vägen. Man får ju passa sig också så man inte blir en stofil som bara tycker att dagens ungdom borde läsa mer och uppskatta text mer. Men man kan ju titta på en sån som Andres Locco, som ju var någon slags överstepräst på 90-talet vad gällde att vara inflytelserik med det han skrev. Dels för att han kanske bestämde vad folk skulle lyssna på för musik, men också hur han skrev. Folk ville bli honom, eller du kanske såg upp till Mats Olsson och ville skriva som honom. Idag kanske du hade sett upp till någon och vill ha en stor podd som han har. Men Locco håller ju fortfarande på, men är ju, jag ska inte säga att inte så många bryr sig, det kanske är visst det. Men det går inte att jämföra med hur han var då, när han var så uppburen skribent. Han skriver ju fortfarande, men det tuffar på utan att liksom det blir så mycket liv om det.
Ja.
För det är inte så kontroversiellt kanske.
Nej, men
det är ju kontroversiella ämnen som är så himla. Och folk vill ha bråk liksom, på Twitter. På Aftonbladets kultursidor, det är bara bråk.
Nej, precis,
folk låtsas att de är intresserade fast de bara går igång på att folk bråkar.
Exakt det jag tänkte på faktiskt. Om man tar en sån som Åsa Lindeborg som jag uppskattar som skribent. När hon är bra så är hon riktigt, riktigt bra. Men senaste åren, det enda som nästan det enda som handlar när hon skriver, det är liksom replikskifte mot, om det är Karin Olsson på Expressen och så. Det, den liksom,
och det är skyttegravskrig, ingen kommer en millimeter längre.
Nej, precis.
Fram
och sen du sa Anders Locke, man kan ta Fredrik Strage som uppskattas som skribent, men han skriver i princip nästan bara fredagskrönikan i Dagens Nyheter. Och sen så har han sin podd.
Ja, det är också någon som lite halvt sa.
Och så TV4 Nyhetsmorgon, han gör tipsar saker. Lite om saker. Så blir man bra, är man bra som skribent, så plockas man så himla tidigt upp också av de andra kanalerna, om vi säger podd eller TV och så. Och sen så blir det nästan det, och sen så skriver man lite grann med vänsterhanden. Sen, för ja, precis. Det är där man tjänar mer pengar i tv-världen och poddvärlden än vad man gör som skribent i 9x10.
Ja, jag tror det här vi var inne på det här, om det var vårt allra första avsnitt till och med för 5 år sedan, ja, där vi sa att en skicklig reporter som är tillräckligt skicklig, så kommer en chef och säga, gud vad bra du är, nu ska du få börja tycka också. Mm. Och vi sa så här att den här personen kanske passar allra bäst till att fortsätta vara den här reporten, genom henne, honom eller henne lite högre lön kanske. Mm. Och nästa steg är då, gud vad bra kronikör du är, nu ska du få med tv också. Mm. Det är så givet att man ska säga ja till den där egen, om man är liksom rädd att glömmas bort annars. Mm. Så. Och med all rätt, för det är nog svårt, särskilt om man inte redan har en stor läsekrets eller följarskara. Det tror jag det ligger jättemycket i. Och också synen på text, att det nästan blir fult. Och om du säger att folk kanske inte nöjer sig med lite, eller om man kanske inte uppskattar när någonting är riktigt bra. Det är lite så som jag är med mat. Att det är tacksamt att bjuda mig på dålig mat, för jag tycker det är helt okej. Och det är otacksamt att bjuda mig på bra mat, för jag märker inte skillnaden. Mm. Allt är ganska gott liksom. Mm. Det är lite så du är inne på hur många är som läsare då. Mm. Att man nöjer sig med det som kanske inte är så bra. Mm. Och går inte igång på det som är riktigt bra. Eller varför går du inte igång på det mer, vill man då säga. Men det kan jag märka när vi får ju många frilansidéer. Mm. Och när vi säger nej till någon sån, vilket vi ändå gör ganska ofta. Det kan ju vara många skäl till det. Det kan vara att idén är inte tillräckligt bra, att det är för dyrt. Men det kan också ganska ofta vara att man ser att den här skribenten eller frilansaren som vill sälja in och kanske skickar några arbetsprover, eller så kollar man upp vad den har skrivit innan och man tänker för sig själv att den här personen skriver inte tillräckligt bra. Språket är inte riktigt så stringent som det skulle behöva vara, eller det är inte tillräckligt roligt. Formuleringarna sitter inte, eller vad det skulle kunna vara. Men då framstår man nästan som ett svin om man skulle säga det. Mm. Och på ett sätt så är man ibland kanske oärlig där. Och det kanske finns flera skäl till att idén inte håller. Det kanske är en idé vi lika gärna kan göra själva. Eller det finns ingen riktig timing. Men det kan också vara att du skriver inte tillräckligt bra för att skriva i offside, tyvärr. Mm. Men det skulle ju vara, det är det argumentet jag vill ta till sist. Mm. Mm. Fast det kanske hade varit ärligast att säga först, för då kanske man uppmuntrar med fler idéer, så kommer man ändå sitta där och till slut behöva säga, tyvärr, som skribent så håller du inte riktigt måttet. Mm. Det är egentligen inte konstigt att man ska säga det, för så kan det ju vara. Ingen skulle tycka det var konstigt i ett fotbollslag, liksom, om en potentiell ny forward. Och så säger man, du verkar ha jättebra idéer om hur vi ska spela och kanonkille, men du kan ju inte skjuta. Då skulle ju den inte tänka så här, vilket svin. Hörde ni vad han sa? Mm. Men det skulle man nästan kunna se framför sig, att man skulle bli dåligt behandlad då. Mm. Säger att man blir sårad kanske, din penna är inte tillräckligt vass. Mm. Men jag vet, det är ganska, så borde man kanske vara, för så kan man tänka ibland. Och kanske vara mer ärlig med det ibland. Men nej, jag är rädd att de ska tycka att man är ett svin då.
Ja, men om vi ska gå tillbaka till kärnfrågan här med just skribenternas framtid. Hur man säger, så handlar ju ganska mycket också om att vi vet ju om att det finns ju skribenter som är duktiga men som inte riktigt får möjlighet att vara duktiga på grund av att det är pressat läge på redaktionen där de jobbar, eller att de har en chef som inte uppskattar kvalitet, som inte brinner för det, som snarare handlar om liksom kvantitet och man ska jobba ut många saker och sådär. Men att man har en bra redaktör, det är ju någonting som är... Alltså
Ja, synen på text gäller ju inte minst på chefsnivå.
Precis.
Att man hjälper ett bra råämne att kunna berätta den här historien så bra som möjligt.
Det är precis som i en fotbollssammanhang. Sådär. Har man inte en bra tränare så kan man inte utvecklas och göra målen eller hålla tätt och sådär bakom. Men därför så känns det som att, men det känner jag ju varenda gång jag läser en text, liksom det kliar ju i fingrarna på mig. Jag vill ju bara gå in och redaktera en text. Och det kan vara de absolut mest hyllade namnen i Sverige, inte bara i sportjournalen. Så man känner att du hade ju mått så, den här texten hade ju liksom höjts 2 nivåer till om du hade haft en pigg redaktör som hade sett det här. Men får man inte det?
Det omvända gäller ju för dig när du skriver också, men då har du en redaktör.
Ja, då har jag det. Johan och Enis
heter han. Ofta heter han så.
Ja, nej, men med det så...
Nej, men jag menar bara att det inte framstår som att vi lyfter upp oss själva.
Nej,
för det är inte så jag menar.
Nej, det är inte det som vi
för när jag skriver och mitt första utkast så är det ganska mycket som ska ändras med det med. Mm. Liksom. Men ofta får jag känslan av att kanske på grund av tidsskäl eller annat, men att det går rakt in i dags- och kvällspress. Mm. När det hade kunnat bli 20% bättre med om det har gått en vända till kanske. Mm. Men frågan är ju, då kommer man ju tillbaka lite här också så här, som du tror, att vilka som märker skillnaden.
Ja, är det de som gör det? Ja, och därmed inte. Så tycker jag att de som märker skillnaden, hör av er till de journalister som ni tycker har gjort bra och berätta det. Så då blir man rätt glad, tror jag, om någon, istället för att man bara skriver grymt, bra jobbat, kan man försöka vara snyggt slut där på den där texten. Eller, framförallt kan jag tycka det. Ja,
där fick hon till det.
Ja, precis.
I vilken, liksom, den här formuleringen.
Ja, precis. Det uppskattar man som skribent. Det gör att man kanske kan ta med det och visa sådär för också eventuellt ibland sin chef. Såhär, fan, kolla här. Någon som uppmuntrar mig på detta sättet. Så, eller man, bara för sin egen skull.
Ja, och särskilt kanske, gärna om det finns exempel som inte är bland de mest kända i era lokaltidningar, om ni fortfarande läser dem. Ja. Hade varit, för sånt kan man ju bli jätteglad av. Som sagt, ämnet är, det är klart att man kan gå igång mer på vissa ämnen, men speciellt om man talar sport. Jag kan ju älska att grabba om jag är ute och reser någonstans i Sverige och ta lokaltidningen och kolla vad som har hänt i helgens fotboll. Och så ser man någon som har uttryckt sig roligt där eller vast, så blir man alltid glad över det. Att någon anstränger sig på det sättet. Så sådana tips tar vi jättegärna emot. Men du säger ju att du ofta då numera hamnar framför den här likhet med många andra, inklusive jag själv, i soffan, och så ska du slå igång någon dokumentär som halvt förströelse, och du kanske tänker att du lär dig någonting. Jag gissar att du också, för det här gäller säkert dig själv med, att du allt mer sällan går in kanske på sajten Longform till exempel, som är då, vad kan man säga att det är?
Ja, det är någon slags som samlar bästa reportagen från olika tidningar.
I skrift då, ja, precis. Så det gäller kanske även dig, att du också går mot lite mer slötittning och mindre noggrant läsande.
Ja, det var ett tag sedan. Jag tog ut någonting från New Yorker till exempel.
Ja, det säger ju någonting.
Ja, de sista månaden har det hänt någonting, men det har varit andra saker som har gjort det. Men jag har ett par stycken nummer av New Yorker som ligger helt oöppnade hemma. Och ja, det känns inte alls bra.
Så. Nej, och det får ju vi ganska ofta höra att folk vill ursäkta sig med, som kanske gillar Offside. Och som säger att jag har inte hunnit läsa riktigt på sistone, så alltid är lugnt. Jag hade säkert varit likadan med liksom småbarn eller så. Men de kanske gillar det vi gör och liksom vill supporta på något sätt ändå. Det är säkert en del som prenumererar på oss som inte läser jättemycket för att de kanske inte hinner med eller prioriterar annat, men som känner att de kanske lyssnar på podden, och då är det värt att stödja oss med 39 spänn i månaden. Så kan det säkert vara. Men jag kan berätta för dig då, om du har missat några New Yorker-texter, att jag faktiskt läste en text i New Yorker i helgen som, jag vet inte om det har med det här att göra, men det var i alla fall ett sätt att intervjua på som överraskade en aning. Det var författaren Bret Easton Ellis som intervjuades, som ju skrivit bland annat American Psycho, Rules of Attraction och annat. Stor skribent på 90-talet, får man säga. Ja. Han var nu aktuell, som jag fattade, med en essäsamling om olika texter om USA. Och det kan vara skitsamma egentligen vad han skriver om, men det som var speciellt med den här intervjun i New Yorker med Bret Easton Ellis var att intervjuaren hade en väldigt gåpåig stil och var ganska konfrontativ. Man väntar sig som läsare ett trevligt tillbakalutat samtal om att nu är Bret Easton Ellis aktuell med en ny bok eller en essäsamling, och så ska de prata lite om den. Men han ställde liksom honom till svars, fattade då som att flera av hans essäer handlar en del om Trump och USA idag, och journalisten som intervjuade honom ville ställa honom åt väggen lite. Han undrade till exempel varför han inte verkade störa så mycket av Trumps uttalande mot Mexiko, men istället la mycket tid på något som Michelle Obama eller Hillary Clinton hade sagt. Bret Easton Ellis verkade bli lite ställd av det här, att han blev grillad. Han hade nog väntat sig att det bara skulle vara en lugn intervju, men han liksom ställde politiska frågor och pressade honom, så det blev ganska dålig stämning i intervjun, vilket ju då gav någonting för mig som läsare, för då händer det ju någonting, att när man märker, man skriver till och med ut de här, nu förstår jag inte hur du menar, vart du vill komma, som man kanske skulle ta bort i en annan intervju. Men det var ett sätt i alla fall där man kände att intervjuare, jag vet inte om det var rätt eller fel, man kanske tyckte synd om Easton Ellis och tyckte, ta det lite lugnt, för han har bara skrivit en essäsamling, måste du, påminner lite grann om när David Lagercrantz var aktuellt, du vet.
Jag blev grillad för att med Millennium-böckerna.
Ja, precis. Han är ju förspidad till att börja med, men då Nike Nylander grillar honom för att vissa anhöriga tycker att det var fel och så. Mm. Och han, bara en vanlig människa som gör mitt bästa.
Ja, just den intervjun rekommenderar vi. Sök på den på nätet och titta på den om ni inte har sett den. Det är väldigt märkliga minuter.
Ja, det är det. Men man blir, både Lagerkrans och vi som tittar blir förvånade över att det här hade jag inte räknat med, den här stilen. Kan ju vara omvänt också, att man sätter sig med, om du skulle få en intervju med Daniel Kindberg nu och du bara väljer att lägga den på berätta om din uppväxt, Daniel, så skulle folk bli, va? Mm. Då skulle de nog inte tycka att det var friskt grepp, utan då skulle de nog tycka att vart är alla kritiska frågor? Men man ser ju det här ganska sällan numera, att någon försöker angripa en intervju på ett annorlunda sätt. Om man tänker då, om man lyssnar på som är stora radiointervjuare eller så, så är det ju ofta en stil de har och som de håller sig till, som är, den kan vara bra eller mindre bra beroende på hur intervjun går, men stilen känns alltid igen. Man har söndagsintervjun med Martin Wiklin, så är han alltid väldigt intresserad av att prata uppväxt, vad som har format Anders Bengtsson, något trauma i barndomen, hur har det påverkat dig tror du, Anders? Varför har du blivit den du har blivit? Och sen lyssnar man kanske på Olof Lund dagen efter, som har någon ny gäst i sin podd. Han vill inte alls prata uppväxt eller varför, hur man har formats, utan han håller sig till här och nu, fotbollsindustrin och karriären. Väldigt olika. Inget behöver ju vara fel, men det hade ju, man hade blivit överraskad någon gång om
de hade vänt på
ja,
sakerna.
Om,
Olof Lund har varit otroligt intresserad.
Hur Saletros uppväxt har format honom. Det hade kanske inte blivit så bra. Men vad menar det här överraskningsmomentet? Där finns det också någonting man kan göra som skribent och testa ibland. Sen finns det en gräns att det kan bli sökt och så. Men du har säkert också en stil som du inte tänker på att du har, som är rätt mycket så som du brukar göra. Gissa i alla fall.
Säkert. Jag tänkte på det nu också, att en sak som man faktiskt saknar, vi är ändå inne och pratar om sportjournalistik och så här, som jag har tänkt på ganska mycket den här säsongen, allsvenska säsongen, sen den är bara några månader gammal nu, men även förra säsongen, det är ju liksom de här porträtten att lära känna spelarna och tränarna på ett nytt sätt. Så det kommer upp någon ny talang eller det finns någon hemvändare och sådär. Det är ofta liksom bara rätt enkla typer av artiklar som levereras hela tiden. Och det är inget fel med det, men jag skulle vilja ha det andra också lite mer. Att man lär inte känna så många nya allsvenska spelare till exempel. Det är, tycker jag är synd, och den utvecklingen tycker jag inte alls.
Alltså som inte behöver vara på 16 sidor i offside, utan som kan vara på ett uppslag i lokaltidningen.
Ja, precis. Jag tycker att det är, jag vet inte om jag har fel. Jag kan ha fel, men jag upplever, jag läser en av det mesta. Jag upplever ändå att det är betydligt mindre av den varan än för 4-5 år sedan. Faktiskt.
Ja, men du tänker att vi fick ju ett mejl av någon lyssnare som ville tipsa om Ekpolo, ytterbacken i Häcken. Och det var hyfsat fin historia sådär, med den här mejlaren hade själv varit ganska duktig i fotboll och bort i Barcelona för ett gäng år sedan, runt 2011 tror jag, och han var inte tillräckligt bra för att spela någon proffsfotboll i Spanien, men var lite för bra för att spela typ Korpen, som jag fattade, och då hittade han ett gäng som spelade spontanfotboll som höll rätt hög nivå
i parkerna.
Ja, och en som var med och spelade där bland annat var väl, var det Rafinha?
Jag tror att det var det.
Ja, och jag har ingen anledning att betvivla sanningshalten, för han beskrev det ganska fint.
Han, men även tunnel på Rafinha,
en gång hade han gjort det. Ja. Och även Ekpolo hade då varit med, för han tillhörde då Barcelona. Och han skrev att han varit fascinerad av hur han hade spelat. Och det var väl bara att man blev glad av att få en liten bakgrund på Ekpolo. Och sen så skrev han då att han är rolig, håll koll på hans Instagram. Det enda han skriver om är antingen om Gud, eller så är han alltid på olika sightseeing-turer i Göteborg. Han tar sig an Slottsskogen, han tar sig an Botaniska trädgården. Det hade ju varit tillräckligt för att jag på GP skulle sagt åt någon att hänga med Paul en dag. Och göra det som ett införjobb till en Häckenmatch. Istället kanske för hur Häcken ska dyrka upp AIK. Och det kanske, jag kan ha missat en intervju med Ekpolo. Men det är bara att man blir glad av sånt när man får lära känna folk.
Ja. Tillbaka till intervjupoddarna då, när vi ändå och pratade om det. Det du var inne på, det så att man, jag kan känna att det finns en, det är liksom lite för förutsägbart tycker jag, med ganska många intervjupoddar som Värvet, och jag kan tycka Olof Lund ibland att det blir samma, och Martin Wiklin för den delen.
Ja, man blir beroende på att den andra verkligen är bra på att prata.
Ja, precis, för det är samma typ av upplägg så hela tiden liksom. Man jobbar igenom med samma typ av dramaturgi nästan varje intervju. Och till sist så tröttar man lite på det. Då krävs ju att den som blir intervjuad verkligen bjuds upp till dans. Därför så tror jag att det var så när Fördomspodden kom, som Emil Persson på Café drog igång. Den här var ju någonting helt nytt, där man ställde hela konceptet med intervjupodd på sin ända. och man liksom slänger upp påståenden som ibland kan vara liksom rätt så magstarka och så, och man får en reaktion. Och samtidigt så är det också så att den som blir intervjuad där är ju också beredd på att det är en speciell typ av intervju som man ställer upp på.
Ja, säger man ja där säger man också ja till att spela boll.
Exakt så är det. Och därför så det piggade upp så himla mycket när den kom. Sen så blev det en utmaning för Emil givetvis nu efter ett par år sådär och förnya den formen.
Ja, då blir den i sig. Precis. Så är det ju med oss alla.
Liksom. Så är det,
med det är därför tiden. Vi kan tröttna på en vignett i tidningen efter ett tag att... Nu, det här som kändes kul i början har blivit mallat.
Exakt så. Ja. Exakt så. Så det, och menar, värvet är också lite samma hela tiden. Och man hela tiden pratar på tal om första fördomspodden. Det var ju kul när han berättade det här. Med, var det Per Gessle? Han försökte få med ganska länge. Och hört av sig till hans agent och hans mediepersoner och sådär. Och frågat, skulle Gessle vara intresserad av att vara med här fördomspodden? Absolut. Och det, fan, vad sjukt. Han nappade på det.
Så. Det var ju till och med så att Gessles folk själv kontaktade Emil Persson. Och sa att Per vill väldigt gärna vara med i din podd. Och han blev väl förvånad för att han, jag tror att han hade försökt själv och inte hört någonting. Och tänkte, ja men det här är nog inte Per Gessles. Han kan ju vara lite... jag tror att han är ganska kontrollfreak, ja, Per Gessle. Ja. Jag tror inte han riktigt spelar boll med sex frågor och sådär. Så därför blev han förvånad.
Så gick det väl några dagar och sen så fick han något nytt. Ursäkta, vad var det då? Någon av Gessles personer i hans stav som hörde av sig till Emil. Det blev visst ett missförstånd här. Han trodde att han tackade ja till framgångspodden.
Ja.
Talande på så många sätt, ja. På något sätt, hur det är ibland att försöka få ett intervjuer på många sätt. Ja. Framgångsbåden gärna med, förhandlingsbåden nix.
Nej. Så jag tror också att det kan bli svårare för många som har intervjupoddar som har blivit stora.
Ja, ja.
Dels såklart för att i början kan man ju välja, Sverige är inte så stort, i början kan man välja att vraka med de som känns intressanta. Men också att det känns som när den kom att folk var väldigt bjussiga med sig själva. Vad de ville avslöja om sig själva, också åsikter om annat.
Mm.
Olof Lund har gjort många jättebra avsnitt. Och som i början han intervjuade Anders Svensson. Det var ju något sensationellt nästan att han kunde vara så ärlig i sin kritik mot Erik Hamrén. Och det var verkligen jättebra lyssning. Och även i värvet så känns det som att folk i början bredde ut sig väldigt mycket. Nu känns det som att de har blivit så stora så att folk är mycket mer försiktiga. Mm. Dels kanske att ställa upp som gäster. Och att man fick lite känslan i början att många som blev intervjuade där inte riktigt såg framför sig att den här kunde bli upplockad och omskriven och rewritad och så. Känslan är att många är lite mer försiktiga. Det gör ju deras jobb svårare också. Mm. Bara med att boka tror jag, kan jag tänka mig.
Men det vi kanske då är ute efter här är kanske då att man ibland försöker bryta formen. Och det som Grunden Boys, som ändå får man säga typ lite av rikskända.
Ja.
Som är Göteborgsklubben. Ja,
precis.
Mm. Som har ju sitt deras månadsmagasin. Jag tror att vi har nämnt detta ett par gånger där de intervjuar en kändis då.
Heta stolen.
Och då är det liksom frågor, allt från vilken tandkräm har du?
Vad är det längsta du har väntat på akuten?
Ja.
Tror jag Erik Hamrén fick.
Han fick det. Ja, men det kan vara liksom väldigt, väldigt sådär frågor som man aldrig har tänkt som reporter att skriva ner. Men det är ju ganska ofta rätt roliga. Man lär känna personen på ett helt nytt sätt. Och det är väl det som kanske fördomsbåden också tillför. Och sådär. På ett helt nytt sätt. De här kändisarna som har gjort tusentals intervjuer. För första gången så får de en annan typ av frågor. Och då svänger det lite grann.
Ja, även i när Alex Schulman hade sin... hans intervju
på Schulman Show.
Så hade ju de... en del som kallas för podcast-tombola,
ja.
Där de tog då frågor som hade ställts i
andra poddar,
ja. Och så kunde det bara bli vad som helst. Mm. Och så kan du få frågan, hur tog du igenom din depression?
Mm.
Jag har inte varit deprimerad, men då kommer man kanske in på när det var tufft i alla fall.
Exakt.
Och den kanske, genom att det ställs så knasigt, kanske man plötsligt hamnar på en intressantare plats än om man bara skulle sagt att när var det som tuffast för dig i livet? Att det händer någonting i alla fall. Men som sagt, det kan ju bli sökt efter ett tag också. Men det är ju roligt när man kan skapa stämning som inte är förväntad. Vi kan ju tänka så med våra samtal kanske i Offside ibland. De här lite kortare fråga-svar.
Mm.
Att man inte bara, man har kanske ett ämne man vill prata om. Men det kan vara kul om man kan hitta något som man vet kanske får den här personen att gå igång. Antingen för att den personen älskar det här smala intresset så mycket. Eller för att det här är någonting som den märkligt nog är väldigt känslig för.
Mm.
Att man hade ju kunnat tänka sig nu till exempel med Helsingborgs tränare Per-Ola Ljung.
Mm.
Som man ju kanske lätt skulle kunna avfärda som att han är inte roligast i allsvenskan. Och han verkar ju varit grinig. Han sitter på presskonferenserna och tjafsar om hur de räknar målchanser. Och snäser lite mot någon fråga. Mm. Han får känslan av att han tycker att ni journalister här i rummet är inte tillräckligt kunniga för att få min analys på riktigt. Mm. Han är inte så kul att prata med, han verkar så grinig. Ja, men då kanske man ska tänka ett varv till. Det kanske finns ett sätt, nu säger jag inte att vi ska göra det. Men ett sätt att få Per-Ola Ljung grinig. Mm. Och att det kan bli lite oväntad och rolig läsning. Att det nästan är syftet. Mm. Att man hittat att, någonting som vet att det här blir den personen lite sur av. Balansgången där är att det inte ska bli försök då. Det var ju anledningen till att den blev klassisk. Den här korta intervjun med Micke Stare och golfbollen. Då han ju verkligen blev grinig var ju att det var ju inte reportern på GT när han ringde upp nu ska jag göra Micke Stare grinig utan det var ju bara att stjärnorna stod rätt och att Micke var väldigt uppe i varv och ändå valde att ta samtalet och det blev så att säga bingo och det gör att många kommer ihåg den intervjun än idag. Den uppstår ju bara så ibland kan det ju vara svårt att bara bestämma i förväg. Men det man kan göra är ju också och vara lyhörd över att om man kan svänga om mitt under samtalets gång. Om någonting till exempel är, säg att vi ska göra någonting till våra plocksidor. Vi ska göra någon kort intervju med någon. Och då vill vi gärna att de ska vara lite humörhöjande. Och sen så ringer du upp någon och du säger att den här personen var så tråkig så klockorna stannade. Vi kan inte göra något på den. Då kan det vara värt att kolla hur tråkig personen var. För var den tillräckligt tråkig, då kan det nästan bli kul. Och så kan man omfamna det istället. Det var väl inte till tidningen, men det var väl till webben när Sverige skulle möta England i somras som Fredrik Tillberg ringde till, var det Moberg Karlsson?
Ja, det var det.
Då spelade jag i Norrköping. Och anledningen var då att Moberg Karlsson hade spelat ihop med Jordan Pickford i Sunderland. Och något slags formulär 1A-upplägg att gamla lagkamraten, vad bör Sverige se upp med? Eller vad kan de utnyttja med Jordan Pickford? Och vi ber Fredrik i alla fall höra av sig till DMK. Och han gör det och sen säger han att fan, han visste inte mycket om Jordan. Alltså. Han tyckte inte det här var kul att prata om alls. Han tyckte det var lite löjligt för han kunde knappt något om hans styrkor. Han bara babblade på om annat som han hade gjort. Och då tänkte vi om. Och den här blev inte ikonisk på något sätt. Men den blev ju roligare än vad den hade blivit om Moberg Karlsson. För Fredrik ringde upp igen. Och vi sa just där, skriv ut det som han säger precis. Och det blev i alla fall roligare än om Moberg Karlsson hade sagt att han är en ganska komplett målvakt. Lite svajig kanske på höga inlägg. Men nu blev det i alla fall någonting annat som ändå gav någonting. Liksom, och lite roligt och kanske lite implicit mellan raderna kritik mot att bara för att man har spelat med någon så kanske inte alltid ger så mycket att höra med den. Och vi skrev ju faktiskt ut den, eller Fredrik gjorde den ju faktiskt.
Ja, vi kanske ska göra som så. Vi kan väl, om jag är Fredrik Tillberg. Jag ställer frågorna, så är du DMK. Ska vi göra så?
Det här var alltså publicerad 5 juli innan Sverige ska möta England, ja. Rubrik DMK om Englands nya VM-hjälte.
Ja, nu låter det som vi själva kanske klappar oss själva på axeln för att du gjort någonting bra när vi har långa stunder sista halvtimmen har kritiserat andra journalister. Det är inte riktigt det handlar om här kanske.
Nej, jag ska också säga att det var inte som att den blev viral.
Nej, det är så gudarna vet jag. Men då är jag och Fredrik Tillberg här som reporter och ställer frågorna till dig då. Jordan Pickford blev Englands matchvinnare mot Colombia och beskrivs som en World Cup hero i engelska tidningar. Pickfords gamla lagkamrat i Sunderland, David Moberg Karlsson, har glasklara minnen av engelsmännens nya målvaktshjälte.
Vi var skit båda två då.
Va?
Nej, men han var tredje keeper och mest utlånad till typ Carlisle. Jag kan inte minnas att vi spelade någon match tillsammans.
Enligt fotbollsdatabasen transfermarkt.com gjorde ni en U21-match mot Stoke ihop. 1-1.
I så fall gjorde han inte direkt någon bicykleta som man minns.
Annars då?
Ja, inte för att man är någon talangscout för målvakter, men ja, det är svårt att se att han skulle gå för 30 miljoner pund 3 år senare och starta i VM.
Varför?
Klart han var bra. Han stack inte ut.
Nähä?
Nej, men han hade ett jädra tillslag. Han utklassade de andra målvakterna i någon övning.
Jag läste att han ibland tränade som mittback för att förbättra spelet i luftrummet och med fötterna. Gjorde han det?
Nej, inget.
Han twittrade en del om snabbmatskedjan Nando's på den tiden. Hur minns du honom som person då?
Han var väl en typisk britt. Väldigt snäll. Ser väldigt brittisk ut också.
Ja.
Träffade honom på en restaurang en gång. Då hade han med sig sin flickvän som jag tror han fortfarande var tillsammans med. Så han verkar väl vara lite av en familjeman. Du, nu ska jag slå ut här.
Slå ut?
Jag är mitt i en golfrunda.
Det här gav inte mycket då?
Nej, sorry. Jag minns knappt något av killen. Ja, den kanske inte tog ner månen den heller. Men,
ja, den piggade ändå upp det på något sätt.
Ja, förhoppningsvis lite mer än om det bara hade varit det förväntade.
Vi ska börja runda av här, Johan, men jag tänkte bara att vi måste bara tända ett ljus här för Notre Dame.
Ja.
Det brann ju, som du vet, förra veckan. Mm. Notre Dame, katedralen, Frankrike. Nej, jag tänkte inte göra det, men det jag tänkte säga var att det sög till där. Precis där man såg de första bilderna på hur det brann där i tornet. Och man tänkte lite på fan, den här historiska byggnaden och fan, det är ändå historia som brinner upp här. Kommer inte kunna återskapas. Sen en timme senare så tänkte jag nästan skämdes för min reaktion. Tänkte visst, det är hemskt på många sätt och det är jättemånga som sörjer detta och folk som tycker att detta är otroligt vackert och så här. Samtidigt så kändes det...
Det är värre att bygga upp Aleppo.
Det är lite så. Och man vet rätt många andra byggnader som har brunnit upp som inte har fått någon som helst uppmärksamhet. Det är lite så där. Här ska vi liksom verkligen engagera oss i detta känslomässigt. Och så. Sen så vet jag att det finns olika parenteser man kan prata om i det, men det tänker inte jag göra. Det jag tänkte på var att man kanske skulle kunna applicera detta i en fotbollsstadion, ett fotbollsstadionsammanhang. Om vi leker med tanken på att en fotbollsstadion i världsfotbollen brinner upp. Vilken, om vi säger att detta är nästan det värsta som kan hända. En katedral, det är liksom katoliker runt omkring hela världen, är liksom verkligen en stor, stor symbol. Liksom. Vatikanen, hade den brunnit upp, det är nästan lika jävligt alltså. Men jag tänker i fotbollssammanhang sådär. Om det finns en arena i fotbollsvärlden som har bundit upp som hade fått liksom unisont alla fotbollsälskare runt omkring i världen att fälla en tår.
Arenornas arena.
Känna samma sådär magknip nästan som många kände i kultursvängen eller religiösa sammanhang på grund av Notre Dame. Vilken fotbollsarena är det vi snackar om då? Vad är det som krävs? Liksom?
Det är lite lurigt eftersom det finns så mycket lagsympatier. Mm. Det är givet att många blir väl, skulle bli som mest ledsna om ens egen klubbs arena brann.
Ja, nej, men det får man ta bort.
Då bör man väl ha en arena som har mycket historia. Där det har utspelats stora matcher, oförglömliga ögonblick på största scenen. Det är lurigt också vad som är, många är ju, en del finns ju inte kvar. Nej. Och en del är ju ombyggda. Tänker liksom sånt som Maracana, som ju bara som arenanamn skulle ligga högt upp. Mm. För att där har det skett grejer i både dåtid och närtid. Azteca stadion, Mexico City. Mm. Och sen finns det ju de som i Italien skulle man ju kanske nämna ganska tidigt. För där finns det ju många arenor som är... De är kanske lite bedagade, men som är ikoniska och där det finns mycket, mycket historia.
San Siro,
Olympico i Neapel kanske och flera andra också. Juve är ju inte samma sak riktigt.
Har Juventus Stadium, som den väl heter, brunnit idag så är det Juventus-supporter som jag tyckte var för jävligt. Men
det här måste jag också, jag gissar att det här kommer med brasklappen att det är ingen som förolyckas i
inga människor.
Nej, det är bara arenan som brinner. Svårt också, det finns så många nybyggen. Det känns som de är svårt att få dem att få fyr. Det är mycket betong.
Ja,
liksom gamla Craven Cottage hade ju brunnit bra. Den
hade brunnit snabbt också.
Ja,
det hade varit lite sorgligt.
Ja, alltså Anfield skulle säkert några nämna.
Ja. Har du varit ledsen om Anfield hade brunnit? Har du känt att fan, det är ändå historia som brinner upp där?
Ja, ungefär så hade jag väl känt.
Sen har du gått vidare.
Ja, det hade jag väl gjort. Jag hade inte blivit glad. Jag vet inte var du vill komma. Riktigt. Men det finns väl saker i världen som hade påverkat mig mer.
Ja. Westfalenstadion. Det finns ju ändå symbolvärdet i kanske den gula vägen där.
Du menar Signal Iduna Park.
Ja, just det. Just det, ja. Ja, men där finns ju någonting. Den hade ändå varit lite så.
Det är ju speciellt när en arena försvinner. Alltså, de bilderna när Råsunda revs till exempel. Eller
Highbury.
Ja, precis. Mm. Och det har hänt så mycket också. Man tar liksom, en arena som absolut inte får brinna i Sverige. Så är det ju många nya arenor. Mm. En del kanske finns kvar men används inte av laget. Annars så är det ju ofta arenor som lagen inte har spelat på i så väldigt många år. Mm. Det är väl Halmstad som krigar på Örjans vall. Mm. Även den... Lite renoverad,
det, absolut.
Men den är i alla fall Stadsparksvallen kanske, i Jönköping. Annars så är det ju mycket nya arenor där de inte har så mycket historia. Utan de håller ju snarare i minnen från den gamla arenan kanske. Ja. Sen står Ryavallen fortfarande där liksom, men det är inte laget, de spelar ju inte där längre. Nej. Så det blir lite en annan grej. Liksom.
Ja, men om vi måste utse en världsarena som inte får brinna upp.
San Siro ligger nog rätt bra till. Mm. Men det beror ju på liksom ens uppväxt. Att det var kanske den arenan jag först på tv såg stormatcher ifrån. Mm. Och att den bär ju på mycket historia. Så kanske den.
Jag säger kanske Olympiastadion i Berlin ändå. Den har så himla mycket historia bakom sig. Inte bara 4-4.
Nej, Hitler också.
Hitler och Jesse Owens. Ja, precis. Ja. Det finns mycket där alltså. Och, ja. Ja, men den skulle jag säga då. Ja. La Bombonera, sa vi det eller? I Argentina?
Nej, La Bombonera i Buenos Aires ska säkert nämnas. Det är många fler som ska nämnas, Anders, som vi inte nämner riktigt här.
Ja, vi bygger på. Men om vi leker med tanken då. Det är som så att Eurovision, de känner att de måste liksom bredda sitt format. Det är inte bara musik. Så att alla länder i Europa ska få skicka en arena till, vi säger Minsk, där Eurovision-finalen ska hållas. Som absolut inte får brinna upp. Fattar du vad jag menar?
Ja, en av de mest skruvade tankelekarna jag har hört.
Vilken arena skickar Sverige? Vi säger så att i Barcelona så blir det kanske så att antingen skickar man Bernabé eller så skickar man Camp Nou. I Italien så är det kanske San Siro som man skickar och så. Men vilken arena i Sverige som är i bruk idag skulle vi skicka till Minsk i finalen? Som det här, det är liksom en klenod alltså. Det får inte hända någonting. Vi måste liksom...
Hur är upplägget i den här tävlingen? Är det ska alla brinna utom en? Eller är det bara en som ska brinna och resten klarar sig?
Ja, det blev så. Det är bara en vinnare. De andra ska brinna upp. Alltså. Men vi har ändå chansen. Så att...
Det vore roligt om vi kommer med Örjans Wall och ska tävla mot Olympico och Camp Nou och kanske Craven Cottage. Något sånt.
Ja, det är svårt att säga. Ja. Svenska arenor. Eftersom det just är så många som är nybyggda och de har inte så mycket tradition längre och sådär. Man får nästan gå till de här gamla som är slitna då, Örjans Wall och Stadsvalskvallen i Jönköping.
Ja, men där det ändå spelas av representationslaget. Ja, för precis. En del står ju kvar, men att Elfsborg spelar ju inte på Ryavallen. Ja. Vi skulle inte skicka Ryavallen kanske ändå. Men det finns ju folk, då kommer de
historier... Vi skulle inte skicka Friends, det tror inte ens AIK hade känt liksom.
Nej, det finns ju också i det här att många supportrar idag älskar ju kanske inte sin nya arena och saknar sin gamla och sådär också. Ja. Sen finns det ju också historieintresserade skulle ju vilja slå ett slag för att de här gamla 58, så här Rimnersvallen skulle någon vilja skicka för att där spelades VM-fotboll 58. Och, så det skulle bli snårigare än vad du tänker kanske. Men Örjans Wall eller Stadsparksvallen som ändå har, de är ju gamla åtminstone. Mm.
För jag har ett sista tankeexperiment.
Ja, nu när du ändå
är
igång.
I farten,
ja. Ska du skruva till där ännu mer nu?
Ja, vi säger att världen står i brand. Det är krig, det är tredje världskriget har brutit ut. Det är sånt jävla dålig stämning på jordklotet.
Dålig stämning?
Ja, minst sagt dålig stämning. Men vi har en diktator i världen som går ut med bestämmelsen. Det är liksom strikta ord, annars avrättas man på plats liksom.
Det är dålig stämning som sagt.
Det är dålig stämning. Man säger så här att det finns bara... Att en fotbollsspelare från världshistorien ska raderas för gott. Alltså. Alla ska gå till en klinik, få en injektion. Och i den injektionen så innebär det att ett namn som man då har bestämt över hela jordklotet kommer försvinna. Fattar du vad jag menar?
Jag fattar vad du menar, men det var otroligt att du först skulle dra in i tredje världskriget.
Ja, men det är ju så dålig stämning. Så att sådana här saker kan hända då. Med någon som förståelsevansinne.
Men det
så...
spelas ändå fotboll fortfarande.
Ja, det gör det.
Ja. I den enda tidningen som fortfarande ges ut så skriver Simon Bank i varje krönika att så länge det spelas fotboll finns det hopp.
Precis. Ja. Ja, exakt. Vilket namn tror du hela världen skulle enas om att det här namnet tar vi inte bort från världs... fotbollshistorien.
Det är återigen fascinerande hur lite du väger in med folks lagsympatier. Du tror att brassarna skulle tänka Diego ändå.
Han hade någonting.
Han var ju ändå bättre än Pelé. Ja. Det är tråkigt, du skulle väl landa där i Maradona eller någon? Eller,
var, Maradona.
Eller tänker du större än vad jag tänker?
Nej, det är väl så.
Men det roligare är ju, man tänker ju med den här filmen Yesterday som finns.
Ja, vakna upp och Beatles har inte funnits.
Ja, precis. Jag har bara sett trailern, men kille vaknar upp en dag och han är den enda som vet att Beatles har funnits. Resten av världen har ingen aning. Det finns inget spår av Beatles som man söker efter dem. Inga låtar, ingenting. Och han håller på att bli galen, men han kan ju då utnyttja detta faktum för att han själv kan spela lite och kan då slå igenom med Beatles låtar och blir då världsberömd väldigt snabbt. För att, vad är det här för världens bästa låtskrivare helt plötsligt? Vilka låtar? Mm. Mer då om man skulle gå i spåren av den filmen, att om du skulle vakna upp imorgon Vilket skulle vara störst mindfuck att plötsligt så är en fotbollsperson borta ur hela världens kollektiva minne. Har aldrig funnits, finns inte. Bara du vet att den har funnits. Då skulle det vara lätt att säga kanske Messi eller något sånt. Men det skulle vara en ganska dålig film. Mm. För premissen här, twisten i den här filmen är ju att han kan spela. Och då slå igenom med Beatles låtar. Mm. Med all respekt så kan ju du bara inte plötsligt kopiera Messi stil. Och bli, så det skulle ju vara en ganska tråkig film. Ja. Så då skulle man ju snarare valt kanske någon som har betytt något för fotbollen. Som vi inte klarar oss utan idag. Mm. Alltså den som... vad hette den där gamla... Var det en skrön eller var det på riktigt? Den som såg... Nej, var det en engelsman som var vid trafikljuset, va? Och som blinkade gult och sen blev det grönt. Och så kom man på att vi ska införa ett gult kort.
Ja, just det.
Men det har också varit en ganska tråkig film. Men kanske lite taktiskt kan man ju tänka sig. Mm. Så att Catenaccio aldrig har funnits. Mm. RR fanns inte. Mm. Och det ska ju ta lång tid innan du inser att folk inte vet att RR har funnits också.
Det känns som att det är svårt att sälja in det för finansiering till det här filmmanuset.
Ja.
Netflix har väl nappat gjort en 3+-grej.
Ja, ja, nej, men ingen är väl tillräckligt unik för att fotbollen hade klarat sig ändå. Ja. Även utan liksom Bob och Roy. Att så här, pressunderstöd finns inte. Och du kan plötsligt skapa en karriär på grund av att bara du vet vilka resultat man kan nå med den fotbollen.
Visst, nej, det är ju hisnande tanke ändå.
Ja, ja, fortfarande svårt att få finansiering.
Ja, det är 3+.
Ja.
Ja, därmed ska jag avsluta. Det var lite skrivade grejer från min sida här på slutet. Men vi säger som så att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med Dreams. Som är en sparapp som hjälper dig att nå dina drömmar genom smarta och skräddarsydda sätt att spara pengar. För alla oss som gillar fotboll har de gjort så att du kan spara 100 spänn automatiskt varje gång ditt lag gör mål i herrallsvenskan eller i damallsvenskan. Förra året gjorde exempelvis AIK som vann herrallsvenskan 50 mål, vilket alltså blev 5000 kronor sparat på säsongen. Och Piteå som vann damallsvenskan gjorde 42 mål, vilket då blev 4200 kronor. Dessutom har de gjort en alternativ tabell till de båda serierna där alla lag rankas baserat på hur mycket deras supportrar har sparat ihop. Som man hittar på sparligan.se. Och just nu leder Hammarby och supportrar har sammanlagt sparat ihop 107900 kronor på deras 6 gjorda mål. Ladda ner Dreams och spara när ditt lag gör mål och följ tabellen på sparligan.se. Därmed så säger vi då väl att vi hörs om en vecka igen. Vi kanske lite mer samlat, väldigt spretigt avsnitt idag. Men nästa vecka så kör vi kanske lite mer samlat avsnitt. Så tar vi hand om varandra tills dess och så säger vi så. Hej!
Jupp, jupp.